P3, Sveriges Radio.
Wounded Knee, 29 december 1890. Snön faller stilla ner över den frusna marken. Ett tunt vitt täcke lägger sig över de hundratals döda, stelfrusna kropparna som förvridna och sönderskjutna ligger spridda på marken. Barnkroppar och kvinnokroppar, obeväpnade och avrättade, urskillningslöst. Under dem och under slöjan av snö är marken färgad röd. Somliga av de döda bär den speciella skjortan. Den som de trodde skulle ge dem skydd mot de döda med kulorna. Men rustningarna av skinn är sönderslitna av kulhål. När mörkret faller vilar ett kusligt, dovt lugn över platsen. De få överlevande föses upp på lastvagnar och körs från dödsfältet till Pine Ridge-reservatet för att få vård. Men de blir kvarlämnade i de öppna vagnsflaken ute i iskylan. Till slut får de komma in i missionshuset och läggas på det hårda golvet. De som fortfarande är vid liv och ögonen öppna kan se juldekoration som hänger i taket. Och det kristna budskapet som står textat vid korset. Frid på jorden och till människorna en god vilja. Kampen om friheten är förlorad, precis som de alldeles nyss förlorade sin ledare, den store Sitting Bull.
Det här är berättelsen om Sitting Bull. Mannen som förkroppsligade den amerikanska ursprungsbefolkningens motstånd och kamp mot underkastelse. Hela sitt liv vigde han åt striden om friheten. Ett krig som inte gick att vinna.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Det frusna dödens fält som breder ut sig vid Wounded Knee i South Dakota är en del av ett folkmord som har pågått i snart 400 år. De stelfrusna och översnöade kropparna har legat där i dagar. De kommer inte få en värdig begravning utan dumpas i massgravar. $1 per kropp betalas ut till dödgrävarna. De avrättades brott, att de önskade sin frihet. 2 veckor innan massakern vid Wounded Knee har de förlorat sin stora ledare. Den man som var den sista av sitt folk att överlämna sitt vapen. Han har, precis som han själv förutspått, blivit mördad av sina egna. Deras ledare var den mäktiga Sitting Bull, men hans kamp är över och cirkeln är sluten. Sitting Bull möter sin död i närheten av den plats där han i alla fall troligen föds 59 år tidigare. I en tid när världen såg helt annorlunda ut. På 1830-talet i USA tillhör den nordamerikanska prärien de olika stammarna som utgör Amerikas urbefolkning. Vilda västern är fortfarande vild. Om man med vild menar att det inte finns några städer, vägar och hus. Bufflarna vandrar i miljontal på de grästäckta slätterna. Och för de nomadiska stammarna leker livet. In i en av de här stammarna, Hunkpapa-stammen, föds 1831 en pojke som får namnet Hoppande grävling.
Men han kallades för Hunkeshni, vilket betyder långsam, vilket hade att göra med hans eftertänksamhet. Han var långsam med att fatta beslut.
Det här är Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi.
Han var inte särskilt impulsdriven utan en eftertänksam person.
Exakt var han föds går inte att säga. Kanske vet han själv, men kommer aldrig, så länge han lever, avslöja platsen. Någonstans vid The Yellowstone River, menar hans familj. Pojken växer upp och spås ett framgångsrikt liv. Hans föräldrar har en upphöjd ställning i stammen.
Och familjen var väl inte den mäktigaste, mest högrankade, men fadern var en respekterad krigare. Däremot så var hans farbror, som hette Chetropa, betyder 4 horn. Var en mycket respekterad man och fick ett väldigt, väldigt stort inflytande över den unge Hunkeshni.
Han är klok och eftertänksam och kan gå mot en lysande framtid i sitt samhälle. Men det är ett samhälle som är allvarligt hotat. För en fiende som kommer visa sig både obarmhärtig och övermäktig är på väg att långsamt knapra is i landet som pojken som en dag ska kallas för Sitting Bull lever i. Den amerikanska kontinenten fanns bokstavligen inte på kartan i Europa några 100 år innan Sitting Bull föds. Men i slutet av 1400-talet råkar en gubbe vid namn Christopher Columbus krocka med landmassan på sin väg till Indien. De människor han möter där blir följaktligen förstås kallade för indianer. Det är svårt att uppskatta hur många som bor i Nordamerika, men beräkningarna varierar mellan 7 och 18 miljoner. Efter att Amerika har upptäckts av europeerna dröjer det inte länge innan fler kommer dit. och på europeiskt vis anser man att det nya landet börjar ta för sig av. På 1600-talet börjar emigrationen från Europa att öka. Många av dem som flyttar över är britter. Och i slutet av 1700-talet, ungefär 60 år innan Sitting Bull föds, gör de revolt och förklarar sig självständiga från den brittiska kronan. USA, Amerikas förenta stater, har fötts. Och nu börjar det rasa in folk från andra delar av världen. De vill ha land att bosätta sig på. Problemet är att landet är redan befolkat av till exempel Sitting Bull och hans hunkpapastam. Det struntar nykomlingarna i. När Slow, eller Sitting Bull som vi kommer kalla honom för, även om han inte fått namnet ännu föds, så är hans folk på grön kvist. Genom sin skicklighet, både i konsten att rida och kriga, har de erövrat stora jaktområden och drivit andra rivaliserande stammar på flykt. Bufflar och annat vilt finns i överflöd. Alla kan äta sig mätta och mer därtill. Och det föds många barn, vilket leder till en dramatisk befolkningsökning.
De hade ganska nyligen kommit ut på prärieområdet, hans folk, och var fortfarande i ett väldigt expansivt skede och erövrade nya områden och var helt enkelt en blomstrande kultur. Präriekulturen när den var så att säga som på sin klimax, på sin högsta nivå egentligen.
Stammen Hunkpapa ingår i det som nykomlingarna från Europa med ett samlingsnamn kallar Sioux. Det betyder ungefär folk av främmande stam eller fiende.
Alltså första gången som man har dokumenterat förekomsten av det folk som vi kallar för Lakota men som också heter Sioux med en slags samlingsbeteckning, det var på 1600-talet, var fransmän som skrev om dem. Och då snappade man upp då det namn som deras fiender Chippewa hade gett dem, Nadowessu, som betyder giftig orm. Och det där Nadowessu var ett långt ord att uttala och då tog fransmännen fasta bara på den sista stavelsen, Sioux, och gav den fransk stavning, Sioux.
Till Sioux räknas Lakotas, 7 stammar där en av dem är Hunkpapa-folket. Stammarna är bundsförvanter men lever i egna sammanslutningar och talar olika dialekter av samma språk, Lakota. Vissa lever nomadiskt på prärierna som vår huvudperson och hans Hunkpapa-folk. Andra i skogarna och vissa mer bofast där de brukar jorden längs med Missouri-flodens stränder. Hunkpapa-stammen är inte omedvetna om att ha flyttat in folk på marken som de och deras förfäder har bott på så länge någon kan minnas. Och som så många andra stammar är de till viss del beroende av handeln med de vita. Men eftersom de håller till förhållandevis långt västerut så har de skjutvapen i mycket mindre utsträckning än stammarna som håller till närmare östkusten. De har redan 100 eller 200 år tidigare kommit i kontakt med européerna och deras varor. Krutvapen och ammunition har blivit oumbärligt om man ska stå sig mot de hårt beväpnade motståndarna som trycker på från alla håll, vilket gör att Sitting Bulls folk rör sig västerut. Och precis som de vita är Sitting Bulls gäng brutala i sin framfart.
Lakota expanderade, men de gjorde det på andra folks bekostnad. Så att ur de här mindre folkens perspektiv så framstod Lakota som en slags militär övermakt, en slags imperialister om man ska uttrycka det så. Och det är klart att det är så som historien alltid ser ut. Ur ett visst perspektiv så var Lakota som David mot Goliat i kampen mot de vita, men det var nog så som de här mindre folken upplevde sin relation till Lakota-folken.
Alla som lever som jägare på prärien är helt beroende av en sak. Buffeln, eller bisonoxen som den också kallas för. Det kraftfulla djuret genomsyrar hela Lakota-folkets värld. Allt från skapelseberättelsen till Hunkpapa-krigarnas pilspetsar gjorda av buffelhornen. I början av 1800-talet befolkas slättlandet av ungefär 30 miljoner bufflar. De fullkomligen böljar fram i prärielandskapet och de förser Lakota med nästan allt de behöver. Förutom att äta själva köttet så används precis allt. Huden, hovarna, hornen, magsäcken. Skinn, ben och inälvor används för tillverkningen av tipis, kläder, skor, rep, nålar, vapenhandtag, bågsträngar. Ja, i princip allt.
Alltså vikten av buffeln i präriefolkens kosmologi och ekonomi kan ju knappast underskattas. Det var en oerhört nära, nästan symbiotisk relation där buffeln var inkorporerad i livet som helhet.
Till och med bajset går att använda. Det fungerar bra som bränsle till exempel. Ibland är det nämligen ont om ved på den vidsträckta prärien. Och vintrarna är extrema. Snöstormarna viner och hagel stora som buffelögon smattrar mot de uppspända vintertipihudarna. Den som inte tar skydd kan skadas, både människa och djur. Somrarna är lika påfrestande. I hettan torkar snabbt sjöar och vattendrag ut. Under de varma perioderna gillar buffeljordarna att söka skydd i Black Hills-området, vid gränsen till dagens Wyoming. Bland de svarta kullarnas mörka ståtliga tallar kan varma buffelkroppar njuta av de svalkande skuggorna.
På Lakota heter den Tatranka och det är buffeltjuren medan kon heter Pte. Och när man pratade om bufflarna som helhet så pratade man om Pte och Jate, buffelfolket. Och det var också buffeln som enligt Lakota-berättelserna gav Lakota-folket egentligen deras kultur i en viss bemärkelse.
Det finns en legend som säger att om tiderna skulle bli svåra kommer bufflarna att försvinna iväg till underjorden. Och bufflarna kommer försvinna inom Sitting Bulls livstid. Men det är inte underjorden som kommer att ta dem, utan något betydligt mer aggressivt. Fienden från öster kommer inom bara några decennier att utrota själva präriekulturens livlina. Bufflarna är Lakota-folkets livsnerv. Men ett annat fyrfota djur har också kommit att ta stor plats i deras liv de senaste århundradena. De halvvilda mustangerna, starka, smidiga och snabbfotade hästar som kom till Amerika med spanjorerna på 1400-talet. Hästarna både rymde och lämnades kvar av europeerna, förvildades och kom att ströva fritt på slätterna. Där fick de nya herrar, med en livsstil som passar de kringflackande springarna. Och hästen är extremt eftertraktad och värdefull.
Hästen hade en väldigt stor betydelse och Lakota kallade den för Shunka Wakan, den heliga hunden. Lakota fick hästar tronen av Cheyenne genom handelsutbyte runt 1720, men det var väldigt få hästar då. Och det var också en av de främsta drivkrafterna bakom intertribal warfare, alltså mellan konflikter mellan grupper, det var häststölder.
Sitting Bulls pappa kastar upp honom på hästryggen innan han ens lärt sig gå. Och han växer upp till en skicklig ryttare som mer eller mindre blir ett med hästen. Mustangen gör både jakt och nomadlivets konkanden betydligt enklare och snabbare. Tidigare hade de bara hundar till bärhjälp. Det är viktigt att kunna använda båda sina händer när man rider i full kareta. Så styr mustangen, det gör man med starka ben och bra knip i knäna. Då kan två händer spänna pil mot bågen eller ladda om sitt krutvapen som får en allt större betydelse. Pojken som ska bli Sitting Bull leker och tävlar konstant med de andra barnen i stammen. Han visar sig vara en god förlorare och en rätt så ödmjuk vinnare. Kanske en till och med lite lillgammal till sitt sätt. Han är en av de bästa och snabbaste löparna, skickligaste ryttarna och säkraste bågskyttarna. Alla män och pojkar strävar efter att samla så kallade kos. En sån plockar man genom att våga sig öga mot öga med sin fiende. Det anses mycket modigare att komma nära och snudda vid sin fiende än att skjuta på håll. De här kosen samlar man på och de blir ett slags kvitto på ens mod.
Hos de här folken som var utpräglade jägar- och krigarfolk egentligen så premierades ju mod väldigt, väldigt högt. Och även hos, både hos män och kvinnor. Men även sådana saker som generositet och visdom och återhållsamhet, behärskning och sådana saker var väldigt högt skattade. Men mod var oerhört, för krigarna var det helt avgörande. Det var så man samlade poäng egentligen, sociala poäng också. Och det kunde man göra då genom att utsätta sig för fara. Alltså mod och fara givetvis var väldigt nära sammankopplat. Den som inte tog några risker utsatte sig heller inte för, eller kunde heller inte få de här sociala poängen som det innebar.
Slow är i sina tidiga tonår när han på 1840-talet får följa med ett gäng av 10 modiga krigare för att gå till anfall mot en rivaliserande stam. Målet är att stjäla hästar och få med sig motståndarnas skalpar hem. Alltså den avskurna toppen av huvudet från döda motståndare. Själva huvudsvålen avkapad. Det här är ingen lek. Och Slow visar att han inte längre är ett barn. Han attackerar fienden med full kraft tillsammans med de andra. Och när den lilla krigarexpeditionen väl återvänder till byn är det i triumf med flera fiendeskalpar dinglande i nävarna. Slow får sin första ko och hans huvud pryds med en örnfjäder som hans far fäster i hans hår. Men framförallt får han sitt namn. Det är namn som kommer bli vida känt över världen. Han blir Tatanka Jutanka. Sitting Bull. Och det här sätter tonen för hans liv. För den pojke som nu har blivit man samlar fler och fler örnfjädrar i takt med att åren går. Och han gör sig känd för sitt mod och sin klokhet. När Sitting Bull når 25-årsåldern, har gift sig och blivit en familjeman, framträder hans ledaregenskaper allt tydligare. Han delar alltid med sig av sina jaktbyten till de i stammen som har det sämre ställt. Och det är inte bara på det praktiska planet som Sitting Bull är en ledare för sitt folk.
Little Missouri River, juni 1856. Förberedelserna har pågått i flera dagar. Men nu står de kupolformade svetthudorna förberedda, liksom det noga utvalda träd som blivit en smyckad solpåle. Dansen pågår sedan flera dygn i sträck. De dansar tills fötterna blöder. Buffelaltaret består av ett kranie från det vördade djuret. Bredvid står den djupröda stenpipan och vid pålen står shamanen. Dansarnas själsliga och kroppsliga rening i svetthudorna gör dem redo. Kropparna och ansikten har målats med magiska tecken. Ceremonimästaren Black Moon vägleder Sitting Bull när han genomborrar musklerna på bröstet och ryggen med vassa träspetsar. Där fästs remmar som kopplar kroppen samman med solpolen. Själva länken mellan det stora mysteriet och människan. Sen stirrar den unge mannen som varken ätit eller druckit på flera dagar mot solen och dansar. Huden som är fäst vid repen blöder och tänds mer och mer upp av hans egen kroppstyngd. Samtidigt som han skriker ut sina vädjanden för hans folk och deras framtid. Han öppnar sig för Wakan-tankan och det stora mysteriet svarar honom.
Från och med den dagen är Sitting Bull en helig man och andlig ledare. Soldansen vid midsommartid är den viktigaste högtiden för Lakota-folket.
Dansen i alla fall äger rum i en soldanshydda utan tak, en stort cirkulärt område. Och i mitten av den här hyddan så står ett träd som binder samman kosmos alla krafter kan man säga. Grenverket sträcker sig upp mot stjärnhimlen och den är nedgrävd placerad på ett buffelhjärta i en djup grop. Och sen kopplar det här trädet också ner till jordens centrum. Så att det blir en slags högspänningsledning kan man säga som kopplar samman världens krafter. Och det som dansarna egentligen gör här det är att de offrar sitt eget kött, sin egen kropp. Och man kan tycka det här, man kan tänka på det här på många olika sätt. Alltså i den kristna traditionen så har vi ett ställföreträdande offer där det är Jesus eller Kristus som offrar sig för mänskligheten. Och hos Lakota så bär varje individ egentligen det här offret. Och tanken är att det enda man egentligen kan ge det är av sin egen kropp. Allt annat är egentligen bara någonting man har till låns. Men kroppen är den, någonting som man själv i någon bemärkelse äger.
Sitting Bull får tydlig kontakt med Wakan-tanka, det stora mysteriet.
Wakan-tanka, förbarma dig över mig. I stammens namn offrar jag denna fredspipa till dig. Var än solen, månen, jorden och de fyra vindarna är, där är du för evigt. Fader, bevara stammen, vi ber. Visa mig barmhärtighet. Vi vill leva. Skydda oss mot alla olyckor och katastrofer.
Han läser och kommunicerar med naturen och djuren, som ger honom tecken och inspirerar honom till att komponera sånger.
Skapelsen var genomsyrad av krafter som människor kunde kommunicera med. Man tänkte sig också att precis som vi människor har en själ så har också alla andra varelser själar. Och då kan man också kommunicera med de här andra livsformerna. Men under normala omständigheter så kan de flesta av oss inte göra det. Utan de som kan kommunicera med andra livsformer är huvudsakligen heliga män och kvinnor. Wichasha Wakan, säger man hos Lakota, det är de heliga männen. Och summan av alla de här krafterna är det stora mysteriet. Och mysterium på Lakota är Wakan. Någonting som är svårfångat och mysteriöst. Och det stora mysteriet är då Wakan-tanka.
Den natur som är gudomlig för Sitting Bull och hans samhälle framstår som ett skrämmande ingenmansland för de flesta nybyggarna från Europa. De som vågar sig så långt västerut som där Sitting Bulls stam bor är i stort sett bara pälsjägarna. Än så länge. Men trots att de för tillfället inte är så många kostar deras närvaro på. Deras boskap betar upp prärien och de jagar bufflarna för skinnets skull. Och pälshandlarnas omättliga behov av nytt material gör Hunkpapa och de andra Lakota-stammarna business av. De jagar själva mer buffel än vad de kan ta vara på för att kunna sälja skinnet vidare. Något som aldrig skulle skett några decennier tidigare. Och nybyggarnas påverkan på buffeljakten kommer bara att öka och så småningom bli fatal. Men mest akut för tillfället är de sjukdomar som handlarna bär med sig. Kolera, smittkoppor, influensa och mässlingen. Sjukdomar som urbefolkningen i Amerika aldrig har mött förut och inte har någon som helst resistens mot. Mot den osynliga faran finns inget försvar.
Expansionen av de vitas handelsvaror och även de vitas sjukdomar kom ju österifrån huvudsakligen. Ledde till någon slags dominoeffekt där brickan började falla mot varandra. Så därför så blev många urfolk i USA eller Nordamerika blev ju påverkade av de vitas ankomst långt innan de överhuvudtaget såg en vit man. Och det var också en av de faktorerna som fick Lakota-folken att dra sig västerut. Det var deras tidigare fiender hade fått tillgång till eldvapen. Samtidigt som den här rörelsen det pressar på från öster, så kommer hästar söderifrån. Och de där två utvecklingslinjerna sammanfaller och skapar då förutsättningar för en helt ny typ av kultur, nämligen den beridna jägarkulturen.
Pälsjägarna tar inte så stor plats i det som är så kallat för vilda västern. Men landet kommer snart inte vara vilt längre. För fler och fler nybyggare kommer till USA för att söka lyckan i det förlovade landet. Befolkningen i Nordamerika ökar dramatiskt. År 1800 bodde cirka 5 miljoner människor där. Nu när 1860-talet närmar sig har siffran mer än sexfaldigats. Befolkningen är över 30 miljoner. Och alla de här människorna ska ha någonstans att slå ner sina bopålar. Och med deras sätt att tänka är ju marken obebodd. Nybyggarna tar sig längre och längre in i det land där Sitting Bull och hans folk bor. Kvadratkilometer för kvadratkilometer krymper deras livsutrymme. Och det är helt i linje med vad den amerikanska regeringen planerar för landet. Politiskt råder doktrinen Manifest Destiny, idén om att, som man säger, civilisera hela kontinenten, från kust till kust. Nu jobbar man sig i riktning mot Stilla havskusten i väster. De urfolk som står i vägen erbjuds två alternativ. Assimilation eller tvångsförflyttning. Med våld. I nybyggarnas spår ploppar forten upp som svampar. Små minisamhällen, omgärdade av fästningar i trä, ligger utströsslade längs med de vägar där handlarna och nybyggarna rör sig. Kring forten sprids allt från handelsvaror som vapen, sprit, glas och verktyg till smittkoppor och könssjukdomar. För forten blir nästen för prostitution. En företeelse som måste vara helt främmande för Sitting Bull. Han betraktar på avstånd de dekadenta, alkoholiserade liv som levs vid forten. Det här är inte en kultur han vill bli en del av. Men det ska komma en dag när han inte längre har ett val. Men än så länge lever han och hunkpappa-stammen livets glada dagar. Buffelbeståndet har förvisso minskat och konkurrensen om jaktmarken har hårdnat. Men än så länge finns mat till alla. Sitting Bull börjar närma sig 30-årsåldern. Är lyckligt gift med sin fru Light Hair och det går bra för honom.
Han märkte ut sig som ung. Han räknade sin första ko när han var 14 år gammal. Och sen så avancerade han genom sitt mod, så blev han en högt aktad och respekterad person. Sen så fanns det hos Lakota olika typer av krigarsällskap. Och Sitting Bull blev invald i en som hette Chantet Isa och Kolakichi, som betyder starka hjärtans sällskap. Som var en sammanslutning för unga män. Så att det här var hans väg. Han följde liksom en traditionell väg på det sättet. Alltså man bygger upp en egen renommé. Man ingår i de här sällskapen som finns. Och så börjar man avancera så småningom till hövdingaskap.
Men lyckan kommer. Och som bekant går den också. Tragedin slår till. Och Sitting Bull mister sin älskade hustru Light Hair, som dör i barnsäng. Ovanpå den sorgen dör också hans pappa. Dödsfallen spär kanske på hans växande oro om att ett stort hot hänger över hans folk. I de vitas värld sker en dramatisk utveckling i början av 1860-talet. Det amerikanska inbördeskriget bryter ut mellan nord- och sydstaterna. Kriget slukar människoliv och resurser för den unga nationen, som inte ens har fyllt 70 år. Men det är som bekant inte bara mot varann som de nyinflyttade amerikanerna slåss. Kriget mot urbefolkningen pågår hela tiden, som en lågintensiv katastrof. Och år 1862 blossar den upp i ett dödens fyrverkeri. Det stora Sioux-upproret kallas det för, när flera stammar reser sig mot de vita. Och det är inte bara den amerikanska armén som angrips, utan också civila nybyggare. Män, kvinnor och barn attackeras och mördas brutalt.
De östliga grupperna av Sioux-folket, som kallas för Dakota, de hade under en längre tid förlorat allt mer av sina områden, och de hade tecknat fördrag med den amerikanska regeringen, fördrag som också bröts. Matransonerna kom in för sent, de drabbades av epidemiska sjukdomar. Det var helt enkelt ett folk som drevs mer och mer in i desperation, och ur den här desperationen då så utlöstes ett uppror som spred sig. Inte bland alla Dakota, men bland många grupper. Och till en början så var det då så att säga framgångsrikt, om man kan uttrycka sig på det sättet, när människor dör. Men uppåt 700-800 nybyggare och soldater dödades. Upproret kvästes också ganska, eller väldigt snabbt.
Och de amerikanska myndigheterna svarar med ännu mer våld. I ett stort slag besegras upprorsmännen av den nordamerikanska armén och 2000 zoer fängslas. Långt ifrån alla av de fängslade har haft något att göra med stridigheterna. Och USAs rättsväsende visar att de som sätter sig upp mot makten får betala med sina liv. Sitting Bull nås av fasansfulla nyheter medan de kalla vinterstormarna drar över slättlandskapet.
Mankato, Minnesota, 26 december 1862. December, månaden då hjortarna fäller sina horn. Genom den isande kalla vintermorgonens luft ljuder sång. Zoornas dödssång. 38 röster som bär vittnesmål om det som nu ska hända. 38 röster som alldeles snart ska tystna för evigt. Hela vägen från fängelset till avrättningsplatsen sjunger de. Fångarna som vandrar mot sin egen död. Inte förrän kåporna dras över deras huvuden och de stelfrusna snarorna träds runt deras halsar tystnar de. På given signal huggs repet av och golvet försvinner under deras fötter. De faller fritt innan repet spänns och kropparna rycker till. Det gaskramande ljudet när nackkotorna knäcks ringer genom luften innan tystnaden lägger sig. Det enda som bryter stillheten är knarrandet från snarornas hårt sträckta rep när de livlösa kropparna långsamt gungar fram och tillbaka.
Åskådarna som har samlats blir vittnen till den största masshängningen i USAs historia. Det här är en maktdemonstration, myndigheternas hämnd för zoornas blodiga uppror. Men rättegångarna som leder fram till de här avrättningarna är rena skådespel. Och några av dem som döms visar sig senare vara helt oskyldiga. Och hundratals kvinnor, barn och män sätts i fångläger innan de tvingas iväg till en torftig tillvaro i reservat längre västerut.
De västliga grupperna av zoofolken, alltså Lakota-grupperna, var själva inte involverade i det här. Men en av ledarna för Minnesota-upproret hette Inkpaduta. Och han flydde med sina följeslagare västerut och sällade sig till Sitting Bulls folk faktiskt. Och förföljdes dock av amerikanska trupper. Så att på det sättet så spreds konflikten också till de västliga grupperna av Sioux, alltså Lakota-folken. Och där 1864 så blev då Sitting Bull för första gången varse också den militära kraften som fanns i den amerikanska armén. Och där började de här konflikterna som sen skulle för Sitting Bulls del vara ända fram till hans död.
Sitting Bull och hans folk är i fara och snart bryter nya strider ut. Sitting Bull själv är med och slåss i flera av dem. Vid ett tillfälle blir han till och med skottskadad. Flera av Sioux-stammarna står enade mot sin gemensamma fiende, de amerikanska styrkorna. De kämpar tappert, men är mestadels beväpnade med bara pil och båge och har alltså inget att sätta emot arméns effektiva artillerield. Och efter tunga drabbningar splittras stammarna och tvingas att dra sig tillbaka. Den amerikanska armén lägger ännu mer land under sig. Sitting Bull återvänder på vintern 1863 till sina jaktmarker för att jaga buffel och ladda upp i vinterförråden. För om de står tomma när stormarna börjar vina över prärien blir vintern en lika farlig fiende som de landhungriga nybyggarna och deras arméer. Och som om fiendens aggressiva frammarsch inte vore nog är det trubbel i Sitting Bulls familjetipi. Hans två nya fruar, Snow on Her och Red Woman, ryker ihop med jämna mellanrum.
Sitting Bull hade väl själv 9 fruar, inte samtidigt, men han hade åtminstone 4 fruar samtidigt vid något tillfälle. Ofta så gifte man sig med systrar. Först en syster och sen en första hustru och en andra hustru och sen så kunde man ha fler. Det fanns många faktorer som bidrog till det här. Ett var ett kraftigt underskott på män.
Månggifteupplägget är kanske för Sitting Bulls fruar inte optimalt. I familjetypen bor också 3 små barn, en liten pojke och 2 flickor. Sitting Bulls mamma, hans syster och systersonen One Bull. Så något vidare lugn och ro råder knappast under typins dubbla vinterhudar. Och runt kröken väntar nya blodiga stridigheter. För den amerikanska armén växlar upp. Sitting Bull får mot slutet av 1864 nyheter om att andra stammar i Colorado har utsatts för en brutal massaker. De flesta offren är barn och kvinnor. Och deras lik har skändats. De här stammarna är egentligen Sitting Bulls gamla fiender. Men nu har de något som binder dem samman. Ett desperat och brinnande hat mot de vita inkräktarna. Sitting Bull är en av de mäktiga Sioux-hövdingarna. En annan heter Red Cloud. Och han stöter på stora problem när den metall som gör den vita mannen alldeles galen hittas i dagens Montana. Guldet. Lycksökarna väller in för att gräva fram den eftertraktade ädelmetallen. Rakt igenom Red Clouds bästa jaktmarker. Hövdingen tar till vapen tillsammans med krigarsnillet Crazy Horse vid sin sida och Sitting Bull i sin armé. De har slipat på sin stridstaktik och lyckas faktiskt försvara sitt land.
1868, två år efter det här militära nederlaget, så går de amerikanska myndigheterna med på att lägga ner vägen. Och då tecknar man ett avtal som får en väldigt, väldigt stor betydelse fortfarande. Och det är Fort Laramie-avtalet 1868. Där definierar man Lakota-folkets territorium. Och det är fortfarande de gränserna som de traditionella Lakota idag anser vara de enda giltiga, de lagliga gränserna för Lakota-folkets områden.
Och 1868 sluts alltså ett fredsavtal där landområden klubbas som soernas egna. Ingen får beträda deras mark utan uttryckligt tillstånd från dem. En liten stund av lugn sänker sig över Sitting Bull och hans folk. Men bara ett litet slag. För snart får de lystna blekansikterna vittring på mer guld i betydligt känsligare områden. Hjärtat i Lakota-folkets land är Black Hills i dagens South Dakota. Här i de heliga bergen lever gudarna. Och det är hit Sitting Bull och andra Lakota-krigare kommer för att söka stöd hos den stora anden.
Och de pratar om Chanté, just platsen som ett hjärta. Och många myter och berättelser spins kring Black Hills. Däremot så hade Black Hills ganska relativt sett marginell ekonomisk betydelse. Utan det var en plats dit man sökte sig för att söka visioner och leta efter tipi-pålar. Men också för att dra sig undan vinterstormarna. Så var det ju skönt att kunna söka till sig till sådana platser. Men det blev liksom, kan man säga, hjärtpunkten i Lakota-folkets område. Och blev också om Black Hills som kampen om det stora Sioux-kriget kom att handla egentligen i förlängningen om den här platsen.
Men Black Hills dragningskraft gäller inte längre bara för urbefolkningen. För det börjar gå rykten om att de heliga bergens raviner och vattendrag är sprängfyllda med guld. Folk söker sig mot Black Hills från alla håll. De kommer fullastade med sina drömmar om rikedom, sina vaskpannor och sina spadar. Och de struntar fullständigt i vad det står i något fredsavtal, utan kliver rakt in i zonernas område. Myndigheterna gör ett halvhjärtat försök att stoppa guldgrävarna. Men snart ändrar man taktik från regeringens håll.
De amerikanska myndigheterna gör faktiskt någon slags fåfänga försök att upprätthålla gränserna från Fort Laramie-avtalet 1868 genom att hindra guldletare att ta sig in i det här området. Men det är ju en totalt omöjlig uppgift. Och när man står inför fullbordat faktum att det har etablerats städer inne i Lakota-folkens område, mitt inne i Black Hills, som poppar upp som svampar ur jorden, då bestämmer man sig istället från myndigheternas sida för att försöka rädda sitt ansikte genom att få Lakota-folken att sälja det här området. Och det vägrar de att göra. Och till slut så utfärdar man ett ultimatum där man säger att alla indianer som inte har infunnit sig vid vissa agenturer innan utgången av januari månad 1876 kommer att betraktas som fientliga och kommer att behandlas därefter. Så att efter då, från och med den 1 februari, så har vi helt plötsligt en massa med fientliga människor som inte ens vet om att de är fientliga. Och de här Lakota, de samlas kring framförallt hövdingar som Sitting Bull och Crazy Horse.
Det fredsavtal som klubbats några år tidigare innebar att somliga av Lakota-stammarna flyttade in på reservat och blev bofasta. En hövding som fattat det beslutet för sitt folk är Red Cloud. Han har begravt sin stridsyxa och blivit en så kallad fredshövding. Sitting Bull kommer välja en helt annan väg för sig och sitt folk. Han har valt den röda vägen.
Och när våren 1876 närmar sig och det blir varmare, och då strömmar många indianer från reservaten som har nu varit beroende av allmosor under en längre tid och matransoner, eftersom bufflarna börjar minska så pass påtagligt. De lämnar sina reservat, de lämnar agenturerna och söker sig till buffermarkerna där de sällar sig till Sitting Bulls växande läger. I ett av de största läger som någonsin har funnits på prärien. Kanske 10-12 tusen individer sammanlagt. Och det är här då som den amerikanska militären vill ge sitt dråpslag åt de här fria Lakota, och Cheyenne och Arapaho.
Sitting Bull, som nu framstår som en superhövding och andlig ledare, har alltså samlat ett enormt läger av stammar från olika håll. Den gemensamma kraften är viljan att fortsätta leva som fria präriefolk. Enligt tradition bjuder Sitting Bull in till den viktiga soldansen. Kanske den viktigaste soldansen han dansar i sitt liv.
Han tillskrevs enorma krafter av sina följare. En kort tid innan det stora slaget Little Bighorn så dansade Sitting Bull soldansen och såg då i en väldigt berömd vision hur soldater faller ner i en stor by med huvudet före.
Och det dröjer inte länge förrän Sitting Bulls dramatiska visioner tar fysisk form.
Little Bighorn River, 25 juni 1876. På långt håll syns ett stort dammoln komma närmare i snabb takt, rakt mot det enorma lägret. Kvinnor, barn och gamla är mitt uppe i vardagens bestyr när lugnet förvandlas till panikslagna skrik och de flyr ut i floden. Ur dammolnet framträder konturerna av en armé av blårockar. Dammet blandas med krutrök när Lakota-krigarna kastar sig upp på sina mustanger och rycker fram mot fienden i full galopp. Dånet av hundratals hopar och de smattrande skottsalvorna är kompakt. Som en stört våg kastar sig Lakota-krigarna mot blårockarna och anfallarna pressas snart till reträtt. Ner i flodbädden drivs de av Lakota-ryttarna som en panikslagen buffelhjord. Men från väster attackerar en ny grupp blårockar. De är soldater i sjunde kavalleriet och har fått order av general Custer att angripa utan att invänta förstärkning. En order som kommer bli fatal. För de möts av Oglala-hövdingen, Crazy Horse, krigarskara. Över 1000 man starkare än blårockarna. Slaget är förlorat innan det ens har börjat. Och inom en timme ekar segerropen över landskapet. Alla kavalleristerna ligger döda, tillsammans med deras ledare, general Custer.
Segern är total, men eftersmaken kommer bli bitter. Den här vinsten blir extremt dyrköpt.
Den här segern var också början på slutet för Lakota. Det var inom loppet av ett år så hade nästan alla tvingats till kapitulation. Och det hade att göra med den militära övermakten som var... För nu utsatte man indianerna för förföljelse alltså året runt, även under vinterkampanjer. Och bufflarna var på väg att ta slut, så det fanns egentligen inga utvägar.
Den överlägsna segern vid Little Bighorn var alltså bara en sista desperat kraftsamling. Kriget som helhet är förlorat och Sioux kapitulerar. De har förlorat sina viktigaste landområden. Och nu är det reservatslivet som är framtiden för dem. Ett instängt liv med obrukbar jord och dåliga jaktmarker. En blek kopia av den tillvaro som de tidigare haft på de vidsträckta slätterna. De flesta har inget val utan går med på att flyttas till reservaten. Men inte Sitting Bull. Tillsammans med 2000 andra ger han sig av och korsar gränsen till Kanada. För Sitting Bull vägrar att låta sig stängas in i ett reservat. Den kraftfulla ledaren med det bistra ansiktet och de långa svarta flätorna har aldrig godtagit gåvor från de vita och heller aldrig som andra hövdingar infunnit sig hos den stora vita fadern i Washington, alltså USAs president. Sitting Bull menar att de flesta som åker dit kommer tillbaka fetare och slöare i skallen, mutade till att bli lydiga och medgörliga. För sitt folk blir han en frihetshjälte, en symbol för okuvlighet och motståndsvilja. Men för myndigheterna i Washington är han en nagel i ögat som måste bort. I Kanada hankar sig Sitting Bull fram. Reglerna är att om de sköter sig får de vistas i landet. Men någon hjälp eller förmåner kommer de inte att få. Tillvaron är hård. Det finns inte mycket att leva av. Sitting Bull vill inte ge upp. Men flera av de svältande familjerna börjar droppa av och återvänder till USA för att anmäla sig till Sioux-reservatet i Dakota. Sitting Bull försöker få den kanadensiska staten att tilldela hans folk ett reservat, men svaret blir nej. Och som sten på börda drar en snöstorm in på vintern år 1881. Kylan är förlamande, så kall att mustangerna fryser ihjäl där de står. Det här blir droppen för många familjer som beger sig tillbaka över gränsen till USA. Sitting Bull håller ut in i det sista, men till slut kommer dagen när han också måste vända åter mot det gamla landet. Med tunga steg och tungt hjärta, klädd i en sliten bomullsskjorta, nötta byxor och en skitig gammal filt korsar han gränsen i juli år 1881. Med sig har han 186 trogna följare. Av de 2000 som följde honom 4 år tidigare är det alltså knappt en tiondel som återstår. Det går ett sus genom reservatet när den levande legenden Sitting Bull stegar mot kommandantens kontor. och det trötta fårade ansiktet ser djupt bekymrat ut. Bredvid honom går hans 6-årige son Crowfoot. Inne på kontoret lämnar Sitting Bull över sitt vapen och vänder sig direkt till majoren.
Jag överlämnar det här geväret genom min son. Jag önskar att man ska minnas att jag är den sista av min stam som gav upp mitt gevär.
Sitting Bull har lovats att få återförenas med sitt folk. Men istället fängslas han och förs till arresten som krigsfånge. När han får reda på vad som planeras får han ett raseriutbrott som skrämmer alla hans nära och kära. Det brister för honom och han säger att han hellre dör än att bli inlåst av den vita mannen. En desperat önskan som kommer bli verklighet om bara några år. Under tiden som Sitting Bull hålls som krigsfånge arbetar myndigheterna febrilt för att lura av zoorna ännu mer av deras landområden. För den vita mannen har tagit mer och mer mark från urbefolkningen och utrotat själva grunden för deras existens. Bufflarna. 30 miljoner djur jagade till sista individ. De viktiga bufflarna är i princip utrotade. En besökare i västern beskriver att hon tror att hon ser ut över en öken med vit sand. Men när hon närmar sig det hon tror är sanddyner inser hon att det är drivor av buffelben som täcker marken i stora högar. Och trots att Sitting Bull gör sitt yttersta för att stoppa myndigheternas projekt för att expandera kör regeringen över urbefolkningen och förhandlar till sig ännu mer mark. Och fler nybyggare väller in och slår sig ner på det land som lovats till Sitting Bull och hans folk för evig framtid. Så mycket för den evigheten. Sitting Bull har till slut tvingats att slå sig ner i reservatet.
Sitting Bull etablerade sig med sina närmaste efter sina följeslagare vid Grand River så småningom i närheten av den plats där man tror att han föddes.
Men där får han en fiende i den så kallade indianagenten. En vit man vid namn James McLaughlin som styr över reservatet. Och han gillar inte Sitting Bull.
Där var han ett horn i sidan på McLaughlin egentligen hela tiden. Vad det än gällde, olika typer av reformer och inte minst när det gällde jordstyckningen. Indianagenternas syfte var egentligen så att säga sprida civilisation och kristendom bland de här människorna. Och sen 1883 så kommer då Sitting Bull som hade ett oerhört starkt inflytande fortfarande trots att han saknade militärmakt och var egentligen exakt motsatsen till det som McLaughlin hade hoppats på. En konservativ traditionalist som inte ville samarbeta med de vita, som hävdade sin absoluta rätt till den mark som var hans. Och McLaughlin såg honom som en bråkmakare, som överlägsen, arrogant. Ja, man kan väl säga att det fanns inget tycke mellan de två männen, om man skulle tycka det milt.
Det pågår ett kallt psykologiskt krig mellan Sitting Bull och James McLaughlin. McLaughlin vill se att Lakota-folket anpassar sig helt efter den vita mannens levnadssätt. Han kräver att allt som är förknippat med deras egen kultur måste kväsas. Men framför sig har han nu en levande och stark representant för Lakota-kulturen, Tatanka Yotanka, Sitting Bull. För trots att han är åldrad och märkt av tiden i exil och fångenskap har han från den dagen kliver in på reservatet en ställning och makt som ledare och hövding. En makt som kommer bli farlig för honom. År 1883 kommer plötsligt en oväntad vändning i Sitting Bulls liv. När han bjuds med till invigningen av Dakota-territoriets nya huvudstad Bismarck rider han längst fram i paraden genom stan och håller sedan ett tal. På Lakota, sitt eget språk, riktar han en saftig känga till stans invånare som har stulit deras land och utrotat bufflarna. Tolken vågar inte översätta den ilsknaste kritiken, utan hittar förmodligen på sin egen version. Och den går hem. Talet driver ner rungande applåder och Sitting Bull hälsas som en kändis som fotograferas och får ge autografer. Och det här är bara början. Sitting Bull är på väg in på ett stickspår i sitt liv, som kommer göra honom känd över hela världen.
Vaxkabinettet Eden Museum, New York, 15 september 1884. På affischerna som tapetserar hela staden har premiären av Buffalo Bills västerncirkus annonserats i flera veckor. Det är Sitting Bull, Custers mördare, som är huvudnumret. Surret, skrattet och babblandet från den 6000 personer stora publiken som har samlats fyller lokalen. De är här för att se en sak. Den stora hövdingen, den berömda Sitting Bull. Jublet stiger mot taket. Det är dags för showen att dra igång och publiken att få sitt lystmäte. Den vinklippte hövdingen träder in på scenen i full mundering. fjäderskrud, mokassiner, fransar och pärlor. Precis så som publiken vill ha det, det som förväntas av honom. Ingen vill se den vanliga Sitting Bull i bomullsskjorta och enkla byxor. Den otåliga publiken stillar sig. Föreställningen kan börja.
Buffalo Bill är en gammal soldat och buffeljägare som på äldre dagar har startat en vilda västern-cirkus. En våldsamt populär föreställning som sprider myten om det otämjda landet i väst och dess invånare. Till det här spektaklet ansluter sig Sitting Bull. Men varför tackar en värdad hövding ja till att visa upp sig som en trofé framför exalterade vita? Ja, kanske för att komma bort från reservatet. Eller så hoppas han att han ska kunna påverka sitt folks situation genom att träffa politiska höjdare på vägen. Men oavsett anledning är han utan tvekan nöjd över att vara en del av samma gäng som den makalösa uppvisningsskytten Annie Oakley. Den unga kvinnan som kan skjuta askan av en cigarett, oftast mellan läpparna på sin man, från 20 meter. Och träffa kanten på ett spelkort från 30 stegs håll. Sitting Bull är djupt imponerad av Annies pricksäkerhet och självförtroende. Han ger henne ett passande namn, Little Shoreshot, och kallar henne för sin adoptivdotter. Turnélivet tar Sitting Bull land och rike runt och han får se mycket av det nya landet. Och han slås av all misär han möter. Han skänker oftast bort de pengar han tjänar på att ställa upp på porträtt och skriva sin autograf till behövande han möter. Han säger att den vite mannen vet hur man tillverkar allt, men inte hur man fördelar det. När västerncirkusen ska på Europaturné bjuds självklart Sitting Bull, en av huvudattraktionerna, att följa med. Men han tackar nej. Kanske längtar han hem. Han återvänder till reservatet Standing Rock med en cowboyhatt och en gråvit cirkushäst i avskedsgåva från Buffalo Bill. Men i reservatet har saker snabbt förändrats under tiden han varit borta. Folk flockas kring den 54-åriga hövdingen när han återvänder till reservatet år 1855. Alla är nyfikna på att höra om världen utanför. Och indianagenten McLaughlins frustration växer när han får tillbaka USAs mest ryktbara hövding. Kanske hade han hoppats på att bli av med honom för gott. Men nu blir Sitting Bull kvar i reservatet.
Att under den här tiden så erfar alltså Lakota hur de förlorar sin mark. Deras religion förbjuds. Många av deras barn tas ifrån dem. De drabbas av epidemiska sjukdomar som tar väldigt många liv. Hövdingarna berövas makt och inflytande. De unga männens karriärsvägar är fullkomligt stängda. De har ingenstans att uttrycka sin Lakota, sitt sätt att vara Lakota. Man stryper till och med tillgången på glaspärlor och pigsvinstaggar till reservaten för att förhindra kvinnorna från att utföra det traditionella hantverket. Så vi har alltså ett massivt förtryck av de här grupperna, och någonstans då 1889 så nås man av budet om att Messias har kommit tillbaka till världen. Den här gången som en uramerikan, som en Native American, en indian.
I oktober 1890, månaden när gräset vissnar, börjar det talas om något nytt på reservatet Standing Rock. Folk pratar om en ny frälsare som predikar om en ljus framtid. En framtid där det fria livet ska komma åter, de döda ska återuppstå och de vita försvinna. Väckelserörelsen får namnet Andedansen eftersom vägen till frälsning är just genom dansen. Tron sprids som en löpeld bland präriestammarna. Sitting Bull hakar inte själv på den här nya andligheten, men tycker låt gå och tillåter den på sitt reservat. Men han räknar snabbt ut att andedansen kommer att orsaka problem. För indianagenten McLaughlin gillar inte alls den nya rörelsen.
När den här dansen började spridas så blev alla civilisationens banerförare, inklusive indianagenterna, blev djupt bekymrade. För man såg nu att all progression man hade gjort, all utveckling, började liksom backa, stanna av. Många indianer lämnade sina hem och lämnade sina plogar och gav sig iväg för att dansa. Och den här dansen, rent teologiskt sett, så är den väldigt främmande från Lakotas sätt att förstå världen. Men det som vi måste förstå med den här och andra, många andra väckelserörelser, är att det krävs en speciell grogrund för att de ska få fäste. Och hos Lakota så var situationen så desperat att man tog egentligen varje halmstrå.
Sitting Bull varnar för att den så kallade indianbyrån kommer att skicka militär förstärkning för att stoppa andedansen. Men dansarna menar att det är ingen fara. Inga kulor kommer att bita på dem, för deras heliga skjortor fungerar som ett slags skottsäker väst. Sitting Bull kan inget annat göra än att försöka varna dem. Och mycket riktigt blir McLaughlin mer och mer nervös över andedansarna. Han är helt övertygad om att det är Sitting Bull som styr över dem och utfärdar en arresteringsorder. Till sin hjälp tar han reservatet så kallade indianpoliser, stammedlemmar som klippts korthåriga och uniformerats i blott för att hålla ordning bland sina egna. Nu ska den uppstudsiga hövdingen äntligen fångas in.
Nattens mörker skiftar sakta till gryningsljus. Det är den 15 december 1890 och Sitting Bulls timrade hus omringas av fotsteg som krasar i nattfrosten. 43 indianpoliser har slagit en ring runt hans hus. En halv mil bort väntar en hel kavalleriavdelning som förstärkning om det skulle behövas. Det här är lugnet innan stormen. Inne i huset väcks den åldrade hövdingen som sover på golvet av polischefen. Sömndrucken frågar Sitting Bull vad polischefen vill och får till svar att han kommit för att hämta hövdingen. Sitting Bull ber att få ta på sig kläderna och rör sig långsamt som om han försöker vinna tid. Men polisen stressar fram honom mot ytterdörren. Utanför huset har andedansare samlats. En frågande skara som undrar vad som pågår. Tror polisen att de kan ta Sitting Bull? Det kommer inte tillåtas. I den tätande stämningen tänder plötsligt något till hos en av andedansarna. Han rycker fram ett gevär under axelfilten och avfyrar ett skott mot polischefen. Elden besvaras. Men skottet träffar Sitting Bull. Under tiden har en annan av poliserna dragit fram sitt vapen, lagt an och osäkrat. Skottet brinner av. Kulan går rakt in i hövdingens bakhuvud och den store ledaren faller tungt till marken.
Allt stannar av och människornas blickar fastnar på den gråvita hästen som satt sig ner och börjat vinka med ena hoven. Hästen, gåvan från Buffalo Bill, tränade att reagera på ljudet av skottlossning. På rutin utför den sina gamla cirkustricks, men den här gången är det inte en show, utan bister verklighet. Hästen har förlorat sin ägare och ett helt folk har förlorat en av sina viktigaste symboler. Men den tidiga morgonens sorger är inte över. Skottlossningen fortsätter och när solen går upp har många fler mist sina liv. Och nu när Sitting Bull är död flyr en stor grupp Lakota från reservatet. De ansluter sig till en annan Sioux-hövding och tar sikte på Pine Ridge-reservatet längre söderut. På vägen måste de vila och slår sig ner vid en plats som heter Wounded Knee. Vi är tillbaka där vi började, på ett fruset fält som snart kommer vara fyllt av död. För armén som förföljer flyktingarna omringar platsen för att tillfångata dem. Men allt urartar när ett ensamt skott avlossas från ett Lakota-gevär. Soldaterna svarar med att öppna eld mot folkmassan som till 2/3 består av kvinnor och barn. De 4 fasta kulsprutorna som omringar lägerplatsen skjuter ut flera 100 skott i minuten. Allt som rör sig blir nedskjutet. Och när skottsalvorna tystnar och krutröken lättar ligger 350 döda eller döende kroppar utspridda på den nedblodade marken. Deras skjortor är genomborrade med kulhål och deras liv och drömmar har släckts. Det här är slutet.
Det som man kan kalla för indianhistorien, lite slarvigt, så finns det ju många massakrer som har varit värre, om man ska säga, sett till antalet offer. Så det var inte i numerärt sett och det var heller inte i termer av grymhet som det var värre än någonting annat. Men det fick en stor betydelse därför att det var slutet egentligen och det var också så fullständigt onödigt. Det var en grupp människor som inte hade några utsikter att kunna bekämpa, att kunna slåss militärt för sin sak överhuvudtaget. Massakerns betydelse var enorm alltså och det var slutet på drömmen om verklig autonomi och just definitivt drömmen om att återvända till det liv som Lakota betraktade som ett riktigt liv, alltså som fria nomader. Så det var det som tog slut där. Och Wounded Knee har fortsatt att spela en central roll i människors medvetande. Det har definierat mycket av vad det innebär att vara Lakota.
Sitting Bulls outtröttliga kamp är slutligen förlorad. Allt han någonsin levt och kämpat för tas ifrån honom och hans folk. Men minnet av Sitting Bull lever kvar som en kraftfull symbol för kampen om rätten att få existera som minoritet. Sin stolthet och okuvlighet behöll han in i det sista. Och kanske var det det som också blev hans död. Trots att hans motståndare var övermäktig knäcktes han aldrig. I historien framträder han som en modig gestalt. En individ som vägrade böja sig under förtrycket som tyngde ner honom. Och som krävde rättvisa till varje pris.
Du har lyssnat på P3 Historia. Av och med Cecilia Dyringer, Tove Palén, Martin Engborg, Nils Svennem Lundberg och Pablo Leiva Wenger.
Av urbefolkningen i USA återstår idag bara en liten del. De nya invånarna i landet plöjde ner oräkneliga liv i sin framfart när de tog med sig sin syn på land och ägande. Och de begrep inte alls urinvånarnas sätt att förstå sin värld.
Lakota menar att människan skapades sist av alla varelser och därför är hon mest behövande. Hon är i någon bemärkelse en nykomling och den stora kunskapen om världen och tillvaron, det finns lagrad hos de andra varelserna runt omkring henne. Människan är på det sättet en elev som får lära sig någonting av de andra livsformerna. Den vita mannen, som vi ska uttrycka oss väldigt generellt och grovt, har en diametralt annorlunda syn på det hela. Nämligen att det faktum att vi skapade sist i någon bemärkelse gör att vi är placerade högst. Och därför så har vi en äganderätt till den här planeten. Och där ska jag säga det avspeglas också en fundamentalt annan syn på vad marken är. Lakota pratar om Unchimakha, Grandmother Earth. Att jorden är faktiskt, vi tillhör jorden. Och istället för tvärtom. Det skulle jag säga är en avsevärd skillnad. Och därför så är tanken på att sälja och stycka mark lika absurd som att sälja och stycka eld eller vatten eller luft.
P3 Historia görs av Munk.
P3, Sveriges Radio.